Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Halloj! Ett snabbt litet meddelande innan podden börjar. Jag och Johanna har nu lottat ut vinnaren av vår decembertävling med, ni vet den, när man skickade pengar till Röda Korset och så visade man det för oss och så lottar vi ut en valfri vara från vår merch store på podstore.se och vinnaren i detta var ingen mindre än Susanna Kraft! Jag har redan hört av mig till henne. Hon har redan bestämt att hon ville ha en hoodie som det står Prosecco på. Så grattis Susanna och tack så jättemycket till alla som var med och skänkte pengar till Röda Korset. Det är otroligt. Jag är rörd och arg. Nej, skoja. Jag är inte arg. Jag är rörd. Det var jättefint. God jul i efterhand. Och så önskar jag er ett kul avsnitt. Och det kan jag lova dig att det blir, för vi har en väldigt ball gäst. Hej då!
Vad blir det för mod?
Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans Vad blir det för mod? Med mig Elinor Svensson och med
Johanna Hurtig-Magrell.
Och vi har en gäst på distans. Hej Charlotta Björk.
Hallå.
Hallå ja, hur är det med dig?
Det här känns väl.
Jag mår mycket bra här i Malmö. Tack som fråga.
Fan vad bra.
Alltså.
Men det är så de pratar här nere, allihopa, de pratar så här.
Ja.
Helt missuppfattat den malmöitiska dialekten. Jag har ursäkt för det.
Nu är det, jag kommer från Malmö.
Nej, men jag kommer från Bromölla typ. Upp i norra Skåne.
Ja, verkligen norra Skåne slash lite Halmstad.
Ja, ja. Nej, jag ber om ursäkt.
Nej, det blev väldigt, men det är många som pratar så i Malmö också. Alltså ja, det finns ju inflytade även från Bromölla så att säga.
Ja, visst.
Definitivt. Men du är ju en skojig människa. Tycker vi allihop. Nej, men du är en sån tramseap.
Ja, men en tramseap är jag. En tramseap, absolut. 100% en tramseap. Och jag älskade det, att du sa att jag var det.
Ja, men vi har pratat om det förut, men du är ju liksom min familjs favorit. Att jag och mina syrror ofta skickar dina klipp till varandra. Alltså att vi har olika favoriter som vi bara skickar ibland för att signalera en viss innestämning. Alltså du vet, det är liksom.
Det är otroligt smickrande. Ja, för det.
Nej, men,
verkligen.
Så är det. Jag har två favoriter. Det ena är, jag kissar på golvet. Det är också pappas favorit. Men också, jag tänder ett ljus i advent och tänker på allt gud som har hänt. Alltså den är också episk. Så det här är ju lite tips då, om man är ny till Charlotta Björk och vill gå in
på Instagram. Ja, Beyoncé Björk på Instagram. Min favorit är ju den episka Lossy Bali.
Just det. Ja, den också.
Lossy Bali. Yes. Mm. Ja, jag vet inte. De kommer ju bara. Och sen, sen blir de. Och så finns det de som börjar favorisera vissa. Och så får de eget liv. Det tycker jag är väldigt kul.
Mm. Ja, jag älskar det.
Jag bara hakar på.
När en karaktär bara, nu går vi på en resa och du följer med.
Men vi är ju egentligen uppvuxna väldigt nära varann. Du och jag, Charlotta. Du växte upp i Nybro.
Ja.
Ja, och jag
var är du?
Rinkebyholm, typ. Dunö, vet vart det ligger? Utanför Kalmar.
Rinkebyholm vet jag ju, men va? Ja. Är du därifrån?
Ja, det är.
Vad är det du säger till mig, människor?
Det är därför jag gillar. Jag tänder ett ljus i advent. Och alltså, I know.
Jag tänder ett stilla ljus i advent. Ja, ja, ja. Mm. Okej, okay, du är alltså smålänning. Men är du smålänning?
Ja. Alltså pappa är det, han är från Emmaboda. Så han är ju redo då.
Nej, du skojar med mig. Detta blir jag otroligt glad för det är på något sätt som att har du vuxit upp där, va, så förstår du det.
Ja.
Har du inte gjort det så har du liksom inte den förståelsen, va?
Nej, då kan man skratta det är, utifrån perspektivet.
Jag vill också lägga till att jag är halv smålänning. Min mamma växte upp i Strömmaköp.
Det har jag dock aldrig hört talas om. Vi vill berätta var det ligger i
Småland. Jag vet faktiskt inte. Men jag vet, min mormor bodde i Delary. Och Delary. Utanför Älmhult.
Så, Älmhult och där neråt. Ja, 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 det är på skånska gränsen där nästan.
Ja, precis. Var det inte så?
Och där neråt. Ja, nej, men visst.
Det är ju liksom inte östkusten, va? Det är liksom, vi rör oss mer utåt kusten.
Mm. Eller hur? Min mormor sa liksom inte grejer som ta den det. Utan hon med, ta bort, skulle hon säga snarare.
Ja, ta bort.
Mm. Bort. Mm.
Gardän där nu då. Skulle liksom,
gardän där från, gardän där från. Ja, det är otroligt.
Obvious. Mm. Ja, men du har väl ett litet program som kommer ut på SVT ganska snart?
Ja,
just
ja,
ja. Finns det ett namn?
Det är kul.
Mm.
Vad sa du?
Finns det ett namn på den här serien?
Ja, alltså, ja, men jag är osäker på om det fortfarande är ett arbetsnamn eller om det är ett liksom, beslutat namn. Mm-hmm. Så jag går inte ut med det än.
Okay.
För att då kanske det blir sura mina. Men ja, det finns absolut ett tilltänkt namn på detta lilla svar.
Jag ser så mycket fram emot det. Det är helt bizarrt. Och jag såg att du jobbar med Karin av Klintberg. Det kan ju inte bli dåligt då. Då är det ju... Då vet vi. Det här kommer bli perfekt. Det är ni två tillsammans och fan vad kul det ska bli. Så de förväntningarna kan du jobba. Så kan
de är sköna. No de pressure. Är sköna att gå och lägga sig med på kvällskvisten. Absolut. Vad jag
låt luter. Dem liksom verkligen mala runt där. Flyga runt. Ta sitt utrymme så att säga. Mm.
Men om vi då ska ta och prata om vad vi ska prata om, nämligen true crime.
Ja, just det. Det är det vi gör.
Ja, då, vad har du för känsla kring mordhistorier och true crime?
Jag är ju besatt. Det är ju det första. Mm. Men ja, men det är ett ord man slänger sig med lätt. Jag förstår det. Men det gör inte jag. Jag alltså höll på att gå in i psykos för ett antal år sedan.
Oj,
för att enligt min terapeut, du lyssnar för mycket på true crime. Du kanske borde...
Va?
Du kanske borde sluta lyssna på det där. Så var det.
Nej, vilken sån grej som är det, Sara. Säg inte det. Bara inte det. Säg gärna, sluta dricka, sluta gå ut, sluta med allt, men inte det. Ta inte ifrån det, true.
Nej, men typ. Alltså jag började lyssna på Sword and Scale för många år sedan.
Oh.
Den är ju jävligt grafisk, liksom. Jag hade fått mitt första barn. Jag sov ingenting. Jag började jobba efter 6 månaders föräldraledighet. Och jobbade då natt. Och satt alltså hela nätterna och lyssnade. Binchade de här avsnitten.
Fy fan. Och, ja, jag fattar att din psykolog bara, hallå, hallå.
Ja, och när jag då sen blev sjukskriven för att jag höll på att... jag började liksom få för mig saker. Jag trodde att så här, min sambo skulle döda mig. Jag trodde att min mammas man skulle döda mig. Jag trodde att... men det var så många olika idéer jag hade där. Så säger min terapeut, men du Charlotta, det här med att du lyssnar på just... den formen av underhållning. Det kanske bidrar till de här katastroftankarna som du har. Ja, men jag lär mig så mycket, förstår du väl? Jag förstår. Nu vet jag ju statistik. Jag vet ju hur vanligt det är att män mördar sina... Alltså, det var liksom, där var jag väldigt...
Kändes det lite som att så här... Nej, men det är inte det som är problemet, det är det som är lösningen. För annars hade jag inte vetat att min man kanske skulle döda mig.
Mm.
Ja, verkligen. Det var verkligen i förebyggande syfte. Nu Nej, men så jag fick pausa lite faktiskt ett tag. Men sen uppstod ju Rättegångspodden och sen uppstod ju alla andra poddar och så blev liksom, nej, mitt liv är, jag prenumererar på allt och lyssnar på allt. Så, så skulle jag vilja säga. Det är min relation till true crime. Mycket dokumentär, alltså film, alltså dokumentärer och serier också. Inte bara poddformat och så vidare. Det, så är det.
Alltså jag fattar verkligen, jag känner igen mig. Och alltså, när man precis har fått barn så där nyligen så är man ju inne i en psykos redan. Det är så himla skönt. Jag kommer ihåg när vi började, alltså vi startade upp podden igen efter, jag hade väl fått Bettan typ någon månad tidigare eller någonting. Alltså att det var ju knepigt alltså.
Ja.
Jag nu inser att jag är skadad av att ha haft den här podden för att man gör det så, alltså så kontinuerligt liksom.
Yeah.
Ja,
att jag märker att jag är liksom, ja, jag tror liksom så här, men om Bettens rum vetter mot liksom loftgången i vårt hus, då ber jag ju om det.
Ja, ja.
Alltså förstår ni? Alltså att jag liksom har...
Exakt. Det är det vi kallar en tidsfråga.
Ja, exakt. Exakt så.
Ja, och man kan inte köra... Man kan inte sitta i en bil, jag kör inte, så att sluta ljug. Men man kan inte sitta i en bil och åka igenom ett litet samhälle utan att tänka, liksom, var
Nej.
Har det och det begåtts? Vad har begåtts i det huset så här, som man åker förbi ja. Som ser lite murrigt ut?
Mm.
Det är otroliga fantasier. Ju.
Och som att det är normen. Normen är det mörka. Och sen kan det också bli bra, sjukt nog. Men, ja gud.
Man utgår från. Ja. Mm.
Vad är det senaste du har kollat på som du tyckte var bra? Eller lyssnat på i True Crime-väg?
Ja, vad kan det ha varit? Jag hade inget svar här nu snabbt.
Nej, det är svårt. Man glömmer bort.
För det är så mycket. Det är så mycket. Nej, men alltså, alltså jag skulle också vilja lägga in detta. Detta är ju kanske inte en... Det är ju liksom inte ett fall, men jag måste ändå ge en liten känga till Bergman, eller Berggren, eller vad fan heter, som
Nils.
Har gått ut med att han inte ska ge några bonusavsnitt längre. Det har ju förstört, det har ju vänt upp och ner på mitt liv, på Rättegångspodden. För det är det senaste jag fick till mig. En teaser, liksom en sån här, ett litet meddelande till mina prenumeranter. Jag kommer inte göra fler bonusavsnitt, och där kände jag,
okay.
Vem är jag då? Utan dem och så vidare. Så det var senaste sorgen.
Varför har vi inte en begravning och så vidare? Högtid, alltså så.
Hur kan du säga det så lättvindigt?
Ja. Som att det bara... För dig spelar det ingen roll, men för mig då och så vidare. Nej, jag vet inte. Jag lyssnar ju på allt. Och så fort det kommer ett nytt avsnitt så lyssnar jag på det. Jag kan inte på rak arm nu säga vilket det är. Det kanske kommer till mig sen.
Ja. Ja, men jag vet precis. Man ser något helt sjukt bra. Och sen, du vet, en timme senare. Har du sett något bra som du vill tipsa om?
Inte så mycket. Nej, jag har nog aldrig sett något bra i hela mitt liv.
Jag vet inte, jag tittar så mycket på tv.
Ja, nej.
Ja, men exakt så är det ju. För att det är så mycket. Det är så mycket. Det är så otroligt trendigt och inne och alla vill ju ha det. Och så att det finns ju så jävla mycket där i potten.
Sån är det.
Ska vi köra igång?
Ja, men jag tror vi gör det, va? Vad blir det för mod? Jag fick det här tipsat till mig av en härlig människa som jag inte minns exakt vad hon heter. Men det var på Instagram. Yep. Så det ska jag ha.
Ja, det finns en människa som har Instagram som kom med ett bra tips.
Varför är jag så dåligt med batterier på min dator? Det var ju en dålig idé.
Jag har en lader. Ja. Om du inte vill läsa på din mobil.
Men vet du vad? Vi väntar och ser. Ja, annars kan jag byta till mobilen.
Yeah.
Jag fick det här som tips. Och så skulle jag sätta mig och liksom, du vet, när man sitter, precis när man ska börja så bara, jag kan kolla upp det. Så bara, så blir jag jävligt inne i den här. Men bara så här, undrar om det räcker riktigt. Ja, kanske nästa vecka. Så började jag kolla vidare, började sätta mig in i ett annat fall. Så bara, nej men jag kan inte, jag måste göra det andra. Jag måste göra det första. Så jag var så här, är det lite för kort typ? Men sen ramlade jag ner i liksom informationshålet som är det här fallet.
Ja, alltså det är ganska sällan som ett avsnitt eller som det finns för lite i något fall. Alltså ibland tänker man så här, blir detta ett helt avsnitt och sen så bara, okej, det blev ett lite långt avsnitt.
Ja, ja.
Det blev alltså en
jag
serie.
Satt i början och bara, det här är 3 sidor max. Vi har 8,
yep.
Jag säga. Med, alltså, och jag ber om ursäkt nu, för det var svårt, jag har försökt liksom sortera in informationen. Yeah. Men alltså, jag har också lyssnat på en 13-delars serie.
Ursäkta?
Om det här fallet. Det handlar alltså om en tjej som försvann 92, som heter Lia Ochi.
Okej.
Okay. Hon försvann i den amerikanska södern i en liten stad som heter Tupelo. Och det har liksom blivit en grej där det här har inte lösts. Så det är olöst. Jag ber om ursäkt. Oh. Det är det värsta som finns. Men
Vem
fan tror du att du är? Ta hit olösta fall. Är det här olösta fallpodden?
Nej, den skulle jag aldrig lyssna på. Jag skulle bli alldeles för provocerad. Men ni vet hur det är.
Det finns teorier.
Det finns teorier.
Vi gör det, ja.
Och det är ju där vi hamnar i de här, så att säga, informationshålen. Och den där podden med 13 avsnitt, ni vet, det var så mycket så här: I was your neighbor and I used to go over and... vet, man bara, är det här verkligen något jag behöver skriva ner? Alltså...
Men då är det så kul, för man skriver alltid ner det, sen så bara tittar man på det och bara, meh.
Varför ska jag säga? Ja, precis. Eller typ sånt som är så här: oh, det här var ett spännande, så bara, men du skrev det 3 gånger högre upp. Så att vi får se lite vad det här dokumentet tar oss.
Spännande.
Ja,
det är en resa.
Mina källor är då den här 13-delarserien som heter The Search for Lia Ochi, som är producerad av Small Town Local TV Station Radio kind of thing.
Wow.
Podcast. Och det är så gulligt, och de har liksom så här lokala sponsors. De har också lagt ut en broadcast special på YouTube, och då är de här sponsorerna med och bara, welcome to the barn, alltså, det är så här olika local stores. Superfint. Men också då att avsnitten är uppdelade lite som, det här ska vi göra det här avsnittet. Och sen så händer det grejer i det avsnittet som inte var så mycket med det att göra. Som man sa kanske i början. Så.
De hade en plan.
Ja. Också lyssnat på en podd som heter Generation Y. Jag har dykt ner i Reddit-hålet.
Oh.
Och sen har googlat massa, tänka sig.
Du har googlat.
Ja,
Google.
Det var så mycket klicka sig vidare grejer, så de har inte ens, utan om ni klickar runt lite, ja, då kommer det nog stöta på samma grejer.
Mm. Ja, men Google ska ha cred för att de har gjort den här researchen ändå.
Det ska de. Det ska de verkligen ha.
Det är inte vi som har gjort det, utan
jag hamnade på ett forum som heter Websleuths.
Ja. Sleuths.
Och sånt så mycket som jag inte hade hittat redan, men sleuths.
Sleuths.
Ja. Websleuths. hur som helst. Lee Marine Ochi. Man föddes 21 augusti 1979 i Honolulu på Hawaii. Mysigt.
Ja.
Hennes pappa heter Donald Ochi och hennes mamma heter Vicky Felton. De jobbade båda för armén. Och det var därför de var Hawaii och fick sitt barn. Alltså de kom inte därifrån, men de var stationerade där.
Okay.
De träffades i California. De hade gifte sig 1977, men sen så när Lee bara var något år så skilde de sig. Det funkade inte riktigt. Donald fortsatte jobba inom armén, och då blir det så att man reser runt massa. Så han flyttade till Tyskland ett tag. Han hade fortsatt kontakt liksom med sin dotter. Hon kom och hälsade på en sommar och sådär. Men ni vet, he wasn't där. Ni fattar.
Nej, han var men han var inte gone.
Jag tänker direkt bara, vad är det för annat case vi har på det här med att vara på sådana stationerade militärer? Vad tänker ni på det första ni tänker på?
Alltså jag tänker på den här caset där han som högg huvudet av tjejens nya kille som vi körde.
Ja. Gång. Det var också på någon militärstation i Tyskland väl.
Just det.
Men det var amerikaner. Den var ju helt sinnessjukt.
Ja, just det. Hon som blev dödad i Irak.
Irak. Ja, just det. Hon som jag gjorde. Ja. En amerikansk militär som...
Jag tänker såklart på Staircase.
Han hade gjort samma ugglefadäs med sin tidigare fru in Germany.
Eller? Jaha, fan vad jag inte är insatt i Staircase.
Gud, det är ju ett av de bästa. Det är ju en klassiker. Mm. Ja. Behöver du sätta dig in i. Ja, det var bara ett jätte lame sidospår.
Det är lite svårt att sätta sig in i det för att alla vet redan så mycket. Så det, man kommer in och bara, vad är grejen där egentligen? Och folk bara, ja men sen så finns det detta och detta. Jag bara, ja men vi måste börja med basic.
Du behöver inte göra en story på det. Du kan bara lära dig det för egen personlig utveckling.
Ja, men det är väl
att det behöver ändå finnas i ditt vokabulär.
De där första dokumentärerna. Det sjuka är, ni vet huset Staircase, alltså där hon dör.
Där trappan finns.
När hon blev mördad i trappan. Ja. Kom igen, för fan. Det huset i första filmatiseringen av Handmaid's Tale filmas i det huset.
Nej.
Där är det huset som The Bad Family lives in.
Men det är inte den nya serien? Nej. Med hon?
Nej, den gamla. Okay.
Ja, jag förstår.
Oh, herregud.
Jag visste inte att det fanns.
Det var det största äldre. Jag har hört idag. Ja.
Det är mycket som går in i varandra här i världen. Vart var vi? Jo, mamman och dotter Lee, de flyttar till Tupelo. I alla fall i Mississippi.
Mm.
Och så småningom flyttar hennes pappa Donald till Virginia. Så han bor liksom okej nära. I alla fall då. 27 augusti 1992. Det är alltså 6 dagar efter hennes födelsedag. Så Lia och jag precis fyllt 13. Och hon är hemma då på 105 Honey Locust Drive i Tupelo.
Honey Locust Drive.
Jag vet.
Det låter så mysigt.
Honey Locust Drive. Och hennes mamma ska åka till jobbet då. Klockan är 8 ungefär. Och grejen är att den dagen ska Lee tydligen gå på något sorts öppet hus på hennes skola som arrangeras. Jag vet inte riktigt vad det är för typ av öppet hus, men det är något sorts öppet hus med sin Steve grandmother. Och Storm and Andrew drar genom USA då och är liksom på väg dit. Och Lee är ganska rädd för dåligt väder, enligt Vicky. Så hon hade sovit med sin mamma kvällen innan. Och just den här dagen så är första gången som Lee ska få vara ensam hemma ett litet tag då. Annars brukar hon åka till skolan först och sen, ni vet.
Åh gud.
Varför är det alltså första gången som det händer?
Jag vill precis säga det. Varför är det alltså? Hon gjorde aldrig det, men just den här gången. Alltså vad händer? Det är otroligt deppigt.
Och att hon liksom är 13, inte det där? Jag var fan ensam när jag var 6, tror jag.
Jag förstod det, äldre syskon väl?
Vad sa du?
Du hade väl äldre syskon?
Nej. Jag var äldst. Eller jag har ju en äldre syster, men hon bodde ju inte på
oss. Just det, just det.
Eller 6, men jag kanske var 7 i alla fall. Hur som helst.
Men det är ju nästan som att om man lämnar, typ om man låter sitt barn gå till skolan själv och barnet klarar sig det första gången, då är det så här, bra.
Ja.
Då kommer det funka, för det är alltid första gången som det händer någonting. Och gör det inte det så bara, okej, you're safe.
Typ.
Men det känns inte så, det är ingen skön statistik för att bryta sina rutiner, menar jag.
Nej.
För om jag har rutiner, ja, jag går alltid den vägen till affären. Men om jag en dag skulle byta väg, det är då jag blir indragen i en bil och vägförd.
100%.
Satt i en bunker.
Jajamän.
Don't ever do anything different.
Yep.
Nej. Håll dig till din path.
Ja.
Bara.
Det är det vi lär oss.
Gå aldrig utanför. Ja.
De hade liksom satt upp något hemligt ringsätt då för att de skulle veta vem det är som ringer och sådär. Jag vet inte om de hade haft den innan eller så, men det är så här, om det är mamma så ska hon ringa 2 gånger, lägga på och sen ringa upp.
För det var liksom innan avancerat.
Och så hade de planerat att efter hon hade gått på det här open houset så skulle de äta middag på Taco Bell.
Ja.
Men mamman kommer i alla fall fram till sitt kontor och hör då på radion att det här Hurricane Andrew hade lugnat sig men var på väg till Tupelo och ringer då hem till sin mamma eller till sin dotter för att se så här, hur är läget. Och då är klockan innan 9, men jag har hört från något ställe typ 8:30-ish. Då svarar inte Lee. Och då blir hon så jävla orolig. Så då lämnar hon jobbet och kör hem. Det är ungefär 2,5 kilometer hem igen. Hon kommer 8:40. Och när hon kommer hem så ser hon att garagedörren står öppen och ljuset är på. Och när hon går in så tänker hon så här, jag vet inte, kan det varit jag som har lämnat den här? Jag minns inte det.
Liksom.
Men hon går in och kollar. Hon ser att det är lite blod på sidan av väggen.
Nej.
Och en liten ansamling blod på golvet i hennes sovrum. Och hon börjar ropa efter Lee och gå igenom alla rum. Hon kollar in i hennes sovrum och då ser hon att hennes favoritfilt ligger hopknölad i ett hörn. Och då bara, fan, det här stämmer inte. Och sen så går hon och letar, alltså hon letar i uthus, hon letar allting. Så klockan 9 så ringer hon 911 i alla fall. För hon inser att hon är inte här.
Ja.
Och när polisen kommer dit så hittar de mer och större ansamlingar av blod. Både i sovrum och i badrummet. Men man kunde liksom inte avgöra hur illa hennes skador kunde vara. Det var liksom inte så att jag sa, it's obvious she's dead. Alltså det är ingen sån. Men man hittar också ett blodspår på en dörrpost. I liksom huvudhöjd på Lee. Så man tror att någon kan ha smält hennes huvud in där.
Ja, men gud.
Det såg också ut som att någon hade försökt städa upp blodet lite i badrummet. Och i badrummet hittar man också ett blodigt nattlinne i tvättkorgen. Och det såg ut som att det här blodet på nattlinnet hade droppat ner på nattlinnet uppifrån. Liksom.
Mm.
Så typ som att hon hade blodet från ansiktet eller så.
Det är också jätteobehagligt att man liksom har städat efter, man har vattnat ett tag, städat efter sig, lagt en blodiga kläder i tvättkorgen.
Mm.
Den här kan ju inte ligga framme, den är ju smutsig, du får ju tvätta den här. Man bara, men, alltså, för det var uppenbarligen inte så att så här, ingen får hitta detta.
Nej.
För att då hade man ju tagit det med sig eller förstört det liksom.
Exakt.
Fy fan vad weird.
Man kollar då blodgrupp, för man har ju inte så mycket annat till, alltså det är 92, det finns inte jättemycket just det. Annat. Så man kollar blodgrupp och kan se då att det verkar som att det här blodet tillhör Li. Man tar också in blodhundar och försöker få dem att leta, men det regnar väldigt mycket när stormen har dragit in, så hundarna får inte upp något spår. Polisen säkrar tyvärr inte brottsplatsen.
Jag trodde du skulle säga så hundarna vill inte. Hundarna vill inte.
Like, ah, det är
så de vill hellre vänta. Okej, okay, det är för att inte kan, man kan inte spåra.
Exakt. Man säkrar tyvärr inte brottsplatsen. Så folk går in och ut, både poliser och familjen. Det tar liksom 10 dagar innan det kommer någon från motsvarande CSI.
Men hur?
Ja. Men det här är liksom en small town crew liksom.
Ja, just det. Så
man vill
saker
inte sätta
inte
mamman på gatan och sådär. Utan så att man du vet, man är lite så Southern Hospitality, tänker man. Men det blir ju inte bra. De frågar också Vicky vad hon kan haft på sig. Och hon säger då att när hon åkte så hade hon på sig nattlinnet. Men att hon saknar kläderna som hon hade fått i födelsedagspresent. De är borta. Och det saknas också en sovsäck.
What?
Mm. För Vicky var lite av ett neat freak. Så det var väldigt lätt att se vad som saknades. Hon hade liksom sovsäckarna uppstackade. Det saknades en och det var liksom så här. Man kunde se det. Det arrangerar search party som man letar utav helvete liksom. Men vi kanske ska ta lite om Li Ochis liv då. Hon beskrivs som en väldigt gullig och snäll tjej. Lite av en daddy's girl såklart. Eftersom han inte var där.
Oh.
Så blir hon ju väldigt... Men också för att de liknade varandra ganska mycket. De hade kul ihop liksom. De sågs då ibland, men de pratade oftare i telefon och sådär. Och hon bor ihop med sin mamma Vicky och sin styvpappa Barney.
Barney.
Och det är så hemskt att man pratar om hennes barn. Hon var tydligen mobbad.
Oh.
Ganska mycket mobbad. Och det är så obehagligt att lyssna på de här gamla människorna som bara I mean, it was the way she carried herself. Man bara, nej, det var du som var en fittig unge. Alltså ni vet... Vuxna, och du vet att vuxna var så här, she was very needy. Man bara,
alltså, vuxna försvarar sitt eget liksom... mobbande.
Vad sa du?
Så vuxna försvarar sitt eget mobbande av henne.
Ja.
Gud, alltså,
eller var inte försvarar.
Nej, alltså nu är ju de vuxna liksom, de som var barn ihop med henne. Och när de pratar om sitt beteende när de var yngre så tycker inte jag att de är tillräckligt så här. De är mer så att det måste vara svårt för henne. Och jag var nog inte heller den bästa, men det var andra som var värre. Men hon var liksom väldigt konstig. Du vet, skyller ändå lite på att hon var ett weird kid. Och man är så här, just så det. Kanske vi inte behöver. Och även de som var vuxna då är lite så här... She was chatty, she was nice, she was very needy.
I mean, she was needy?
Ja, exakt. Mm.
Hon var ett barn. Ja. Det är deras enda
egenskap. Hon var
barn
som hade det väldigt svårt. Hon var också, men hon hade några vänner. Det var liksom någon som är med i den här broadcast. Förlåt, nu missade jag ett skämt. Tror jag.
Ja, jag sa det, hon är ett barn, det är deras enda egenskap.
Ja. Så sant.
Tack. Tack för
ditt skratt.
Ska vi ta ett retroaktivt skratt bara?
Toppen. Nu känns det
och det där skrattet som du gav, Charlotta, det kommer vi klippa in många gånger. För det var väldigt... Det var ett jävla...
Vill ni ha ett till? Ja. Behöver ni ett till?
Ja, tack.
Ah, sure. Toppen.
Fan, vad bra.
Det här kommer vi använda när du inte är gästa också.
Ja, gud. Ja. In med det.
Obehagligt.
Varje gång jag missar ett bra skämt.
Kommer från ingenstans.
In med det. Oerhört bra. Hon hade några så här, i den här serien som också finns som lite filmat på YouTube en halvtimme, så är det en kille med som säger att han blev hennes kompis lite i skolan. Hon brukade sitta bredvid henne i bussen och så här, för tjejerna i klassen kunde vara taskiga, men de var alltid kompisar och så här. Så hon hade några stycken som hon var kompis i perioder med någon annan tjej som också var lite utstött, och de kunde ändå ha kul ihop. Och
men det är
hon verkar inte
ha
ändrat
skönt
på sig själv, utan hon verkar ha liksom kept herself. Liksom.
Ja, jag älskar det. Alltså jag kan känna igen mig lite i det. När jag var liten så jag blev lite så här utfryst och sådär av vissa, men jag hade alltid någon, så jag upplever liksom inte att jag var utstött eller mobbad på Nej. Riktigt. För jag var aldrig liksom helt ensam. Vilket Nej. Är så jävla, som blessing. Det är så hemskt med barn som liksom inte har någon att prata med ja, i skolan.
Ja, men, alltså det här får man så i magen av. Mm. Och sen när hon blir 13 då, eller 12, hon ska fylla 13, så träffar hon Jordan. Eller hon är 11 nu, jag minns inte. Han är 12, jag tror att han är ett år yngre än henne.
Okay.
De träffas vid en pool, de går på olika skolor och sådär, men de hörs liksom hela tiden och spenderar hela somrarna ihop och sådär. Jättefint att de hade varandra. Polisen ringer liksom aldrig honom ens och kollar någonting. Hon
vänta, alltså jag bara, får jag avbryta nu då? Nu,
kör på, ja, gud.
Alltså, nej men för jag blir så frustrerad över att, alltså, för det är också en sån här grej vi pratade om innan, att man, att så här, för att man lyssnar så mycket på såna här grejer och tittar på så mycket grejer, så har det slagit mig hur mycket mer liksom, det känns som att de storiesarna som når stor media, det är ju de som utspelar sig i små samhällen, liksom. Mm. Det kan vi väl konstatera. Och då är det också väldigt lätt att man... Eller jag tycker att det förekommer så jävla ofta att det går fel i utredningen. För att man har inte den kompetensen eller man har liksom inte de förutsättningarna och resurserna för att typ göra en vettig utredning. Jag kollade på någonting nyligen som jag alls inte minns vad det var. Där det just var en sån grej. Att man så här... Det fanns så jävla många grejer man hade kunnat se om man bara gjort det på ett korrekt sätt. Men man... översåg en massa saker och man missade en massa saker. En sån sak som att man går in och... Vad heter det? När man går in och...
Contaminates.
Ja, precis. Man fuckar upp liksom brottsplatsen. Ja. Vad är det med det? Snälla någon. Kan vi inte bara enas om att man får sluta med det? Så att vi slipper att sitta och prata i en podd liksom 22 år senare eller vad fan det är. 28, 30 år senare. Om hur att man fuckade upp en sån här utredning. Ja. Det är liksom... Alltså, vi vet bättre, eller?
Ja, nej, men det är fruktansvärt frustrerande. Vi vet bättre.
Koppla in artilleriet från början. Varför ska ni börja? Det här är en uppenbar brottsplats som kanske... Alltså,
eller hur? Fram med tejpen. Avspärra. Spärra av skiten. Hela skiten. Hela kvarteren.
Ta på dig den vita dräkten. Rör ingenting. Alltså, sluta nu.
Ja, verkligen.
Jag är så trött. Det är så ofta. Mm.
Verkligen så. Men Lee bodde i alla fall ofta hos sina morföräldrar som beskrivs som very strict but nice people. Så de bodde också i samma stad då, helt enkelt. Men grejen med Lee är att hon hade det inte heller bra hemma. En granne berättar att Lee kom dit för att hennes mamma låste ut henne. Hon var på sommarkollo. Då berättade counselors där att hon ville inte åka hem. Hon ville inte bli hämtad. Hon hade jättekul att vara där, hon ville inte bli hämtad. De var liksom tvungna att ta dit hjälp för det och sådär. Men det var aldrig någon som gjorde något. Hennes kompis då, som åkte buss med henne, berättade att hon ofta hade blåmärken. Någon morgon kom hon med ett jättestort blåmärke i ansiktet. Och det här verkar ha hänt några gånger, för alla har olika stories om det. Uh-huh. Att hon hade stort blåmärke i ansiktet och att hennes ursäkt var en häst sparkad med ansiktet. Eller Oj. Ett äpple full i mitt ansikte. Alltså att hon hade massa sådär. Och att... Alla säger man borde fan ha gjort någonting. För det var uppenbart att hon inte hade det bra hemma.
Fy fan, vad hemskt.
Hennes pojkvän säger också att Lee berättar att hon är rädd för sin styrpappa. Polisen har också sagt att Vicky och Barney ska ha varit abusive. Men ingen har pratat om på vilket sätt. Donald, alltså hennes pappa, berättar att Vicky har ett hett temperament. Och att Lee och Vicky hade ett... lite ansträngt förhållande. Men han hade liksom inte fattat på vilken nivå. För han var ju inte där.
Nej.
Exakt. Det var ju smidigt.
Det är det som är lite...
Så jag kan inte klandras för det. Nej, jag det var långt borta.
Då.
Jag var i Virginia, för fan.
Mind you. Han kanske inte mår bra än. Jag vet inte. Det känns så taskigt.
Ja, men han hör väl inte detta.
Lise... kille berättar i alla fall att på Vickis, eller på Lees födelsedagsfest, var Vicky där, och att både han och hans mamma reagerade på att hon verkar inte så engagerad och inte så intresserad. Ni vet, alltså de är vana vid mammor som kanske är med så happy birthday, ni vet, lite, vad ska man säga, kanske åt det pjoskarhållet, men liksom han menar på att så här, det var verkligen så här, nu gör vi väl det här då.
Trött och mamma.
Många reagerar på att Vicky, när hon blir ställd mot väggen med det här om sin inblandning i mordet, så svarar hon: jag har blivit utredd och de har inte hittat något. Och det tycker folk är lite konstigt. Så här, vad, du säger inte, nej gud, hur fan kan ni tro det? Ja, hur som helst. Vicky säger att hon hörde på radion då att de varnade om orkan Andrew. Men den kvinnan som jobbade på radion den dagen är med i den här 13-delars podcasten och säger, nej, alltså vi gör ju sådana band. Att vi spelar in oss själva för att kunna lyssna och se vad som blir bra och så här. Det bandet finns hos polisen, för där kan man höra att jag inte alls varnar för en orkan, utan jag säger istället att det är inte så farligt. Det kommer bara bli lite regnigt. I downplayed it.
Okej. Okay. Men vad har det med detta att göra?
Så det låter konstigt att hon skyller på det. Att hon skulle behöva ta ett hem. Den här Barney, hennes styvpappa. Lee har ringt Jason, alltså sin kille, och gråtit någon gång och sagt att jag har blivit utelåst för min styrpappa är arg på mig och sa att han skällde jättemycket på henne och att hon var rädd för honom.
Förlåt, du sa innan att han heter Jordan.
Ja, förlåt. Jason kanske var en andra. Jag blandar ihop dem. Okay. Sorry. Det är många namn. Men ni vet, det är kompisar, det är killar. They tell you shit. En tjej som gick i skolan med henne berättar att det var om den här kompisen som också var lite utstött ibland. Hon sov över där ibland. Och berättar då att så här, när hon var där så tyckte hon, det var konstigt för den här Barney pratar typ inte med Lee. Alltså han bara, du vet, ignorerar. Som att så här,
fy fan, vad
hon bara är i vägen. Och går ofta omkring i typ bara kalsonger. Liksom. Men, vilket hon tyckte var lite så ja, men alltså det blev konstigt att han satt och typ käkade middag i bara kalsonger men inte sa ett ord.
Verkligen.
Liksom. Det är så här,
otroligt obehaglig bild.
Ja.
Får jag upp.
Verkligen.
Och en gång när hennes kille ringer så säger han bara, ring inte hit igen.
Amen.
Which is a weird thing to say.
Nej, men han är ju uppenbarligen.
Folk berättar att hon bara får prata i telefon i 10 minuter. Så om hon pratar i 10 minuter så kommer hon så här, Lee, hang up the phone. Och så måste hon lägga på. Och sen får hon ringa igen och prata i 10 minuter. Så ni vet, det är så konstiga...
Det
finns
att man
också
vill
de som säger att Barney sexuellt utnyttjade Lee. Att det finns...
Vad sa du? Det finns människor som säger det?
Ja, det finns de. Det är liksom inte mer än att de tar upp det i den här podden som att någon polis säger att det fanns det.
Något liksom, rykte liksom.
Typ. Eller om, eller om det är så att Barney någon gång har erkänt att han har gjort det. Han är död nu, jag förstår.
Oj.
Aha.
Att han ska ha sagt på sin deathbed att han gjorde det. Men jag förstod inte riktigt och jag har inte fick det på något annat sätt. Men det här är liksom bara all the things we kind of know som dansar runt där ute.
Ja.
Informationsmässigt. Han var också alkoholiserad tydligen. Men många menar på att anledningen till att Barney inte har blivit föremål för utredningen är för att han var rädd för Vicky. Vicky var en väldigt stor tjej. Alltså hon var ju liksom armé-tjej liksom.
Ja.
Mm.
Och han var ganska liten och ämlig. Ni vet, en sån southern med trucker-caps och lite så här, ni vet, alkad.
Ja, Tony.
Men man vet inte.
Snackar vi typ liksom Honey Boo Boo Child-premissen? Alltså,
jag minns inte
den det. Morsan och styrfars, eller farsan där.
Det minns
han är otroligt liten och krum och hon är stor och
men säkert
tar mycket plats.
Ja, men säkert. Ja.
Men varför skulle det göra att han inte blev föremål för utredning?
Nej, det är lite speciellt att han inte har blivit det faktiskt.
Mm.
Men jag kommer komma till lite hur det går vidare. För att, i början då, den enda misstänkta man har efter ett tag då, det är Vicky.
Mm.
Och man tycker det är konstigt att hon då liksom har kört tillbaks hem efter så kort tid om hon har valt att lämna precis innan. Vad är det liksom som har gjort att hon bara åker dit och sen bara, nej, jag får åka hem igen. Alltså att det känns så himla vända på en
femöring.
Det känns som en efterkonstruktion, ja.
Mm. Och hon säger också att hon ringer till den här Barneys mamma som då skulle ha hämtat upp Lee för att gå till det här öppna huset på skolan. För att kolla till Lee, men att hon ändå hinner dit innan henne. Kan man tycka det är lite weird. Man tycker också att hon väntade för länge med att ringa 911. Alltså att hon väntar 10 minuter efter hon har sett blod. Tycker man är lite speciellt. Det kan man ju säga, men det finns ju, det finns ju för och emot där också såklart. Men det här blodiga nattlinnet, det hittar man ju i tvättkorgen.
Ja.
Vilket neat freak. Så hon då tänker man så här, vilken överfallsinbrottstjuv kommer ihåg att lägga nattlinnet i tvättkorgen?
Ja, men eller hur? Varför skulle man ens komma på tanken att göra det? Mm. För som sagt, vill man inte att den ska hittas, då tar man med sig den.
Exakt.
Det är inte som att man bara, just det, glöm inte, note to self, tvätta det här, för det är ju smutsigt. Man bara,
men det som hörni, offerföräldrar, bara så att ni vet, här finns ett smutsigt nattlinne, ta hand om det. Mm. Men får man komma med en teori redan nu, eller? Får man ha en teori? Eller?
Ja,
jag tycker att det finns ganska mycket som talar till, mot den här morsis mamman, faktiskt. Ja. Alltså det låter som en sånt här klassisk olyckshändelse. Hon har blivit förbannad på sin unge, hon har drämt ungen i dörrkarmen. Det gick för hårt, ungen tuppar av, hon liksom så här, nu måste vi ut härifrån, så här, det blöder lite, det lämnar spår hit och dit. Mm. Hon tar av det, hon tänker, jag tvättar det sen. Sen inser hon att nej, jag kan lägga detta på någon annan. Så det är någon annan som har varit. Jag lämnar garagedörren öppen, jag åker till mitt jobb så att jag har visat mig där, eller vad det var nu hon skulle åka.
Mm.
Åker tillbaka. Alltså, jag tycker det låter rätt uppenbart. Jag förstår inte varför man inte har utrett det på det sättet, om man nu inte har det.
Men man har gjort det till viss del. Man undersökte hennes bil, till exempel. Men där hittar man ingenting. Så då, men hon kan ju ha dumpat kroppen bakom huset. De höll på att bygga någon sorts drainage där, eller vad det var.
Klassiker.
Men då regnade så mycket så kroppen kan ju ha driftat. Men man har aldrig hittat kroppen. Och det gör det hela lite. Hur i helvete har hon lyckats göra sig av med Lis kropp? Medan andra menar på, nej men vi har inte letat tillräckligt bra, för det finns ställen. Så det är väldigt så här fram och tillbaka med det där. Men jag håller med. Min första teori var att hon hade dödat sin dotter in a rage fit för att hon är svartsjuk, för att hon har blivit våldtagen av sin styvpappa. Därför att styvpappan och Vicky är skilda vid det här laget. De är separerade.
Okej.
Okay. Mm-hmm. Där har vi ännu en liten pusselbit.
Ja, det finns ju sådana knäppismorsor. Och uppenbarligen var ju hon en knäppismamma.
Mm.
Ett barn med så mycket blåmärken som är så... söker trygghet på alla andra ställen. Det är inte en mamma som är
trygg
där.
Trygg och varm och mysig att komma hem till.
Nej, det är någon som kan jobba lite på det.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och grejen är att pappan, det här finns också med alltså, material från då liksom, för det var ju stort news coverage liksom, att när pappan Donald, han är där och letar ute med search parties och så frågar han så här, do you think Lee's mom and stepdad are gonna come out and search with you? Han bara, det tror jag är jävligt det tror jag absolut inte.
Jaha.
Det är också så jävla lite konstigt.
Som att, nej, det
lycka till, lite så. Ja, vänta ni på henne. Don't hold your breath.
Don't hold it.
Ja, för han pratade, är då med i den här serien, den här Searching for Leo G. Och beskriver Vicky som smart, warm enough, nice enough.
Oh.
Det ska jag så kul lägga till. Bara. Alltså,
tillräckligt.
Mm.
För vadå liksom?
Och sen typ att hon hade humor, men att hon var ett neat freak också. Men att han också säger, för han frågade, tror du att hon skulle kunna misshandla Lee? Han bara, ja det tror jag.
Mm. Mm. Men får han frågan, tror du att hon skulle kunna döda Lee?
Ja, jag minns inte men jag tror det.
Och då sa han också ja.
Ja.
Mm.
Han tror ju att det är hon, tror jag.
Oh.
För Vicky ringer då Donald. Hon ringer dagen efter.
Aha.
Hon ringde polisen. Och då säger hon, Lee har rymt. This is what he knows. Ja.
Punkt. Då kan vi sätta punkt för det här caset. Så, då var det klart. Där har vi det. Punkt, slut. Hej då.
Visst.
Det finns inget mer.
Det kommer mer.
Ja.
Men...
Nej, du.
Men, är det sant?
Men snälla, varför ljuger hon för pappan? Alltså, uppenbara skäl.
Nej, det är helt sjukt. Och hon är inte ute och letar. Hon har inte fullständig panik.
Nej.
Och det var först i mitten av september då som hon berättar. För han är så här, hallå, vad händer? Så ringer några dagar senare. Hon bara, nej men de hittade ju blod. Och då han bara, va? That's not a runaway. Du vet. Och då åker han direkt dit liksom. Lämnar allt och bakar och bara börjar hetsleta. Så polisen gör i alla fall då lögndetektortest på både Barney och på Vicky.
Mm.
Barney passes it with flying colors, som de säger. Vicky får göra 3 stycken och missar på alla. Och lögndetektortest är verkligen inget att lita på.
Nej.
Som vi vet.
Nej.
Och jag tycker hennes förklaring där som är, vad fan, min dotter är borta. Ska jag vara lugn nu? Är det det som är... Nu?
Men motargumentet är väl, du är ju det.
Ja.
Så.
Men det kan väl vara rimligt. Men det kanske säger någonting.
Ja.
Att hon missar på 3 stycken. Men jag tycker inte man ska rula ut Barney bara för att han klarar ett jävla polygraph.
Nej.
Han är psykopatfitta, det vet man inte.
Har vi någonting på orsak till skilsmässa? Har vi liksom någon story där?
Nej.
Nej.
Det finns jättelite på Barney överhuvudtaget, för han var så himla, och så han också. Men han var ju inte där längre, typ. Och bara, nej, men han var det innan och var...
Ja, för det skulle kunna vara en hämndgrej också, typ om hon lämnade honom. Han bara, men då...
Tar jag
ut det på din dotter.
Liksom. Men det verkar som att Vicky och Barney liksom håller ihop under det här.
Okay.
Förstår ni? Alltså, jag vet inte om de hittar tillbaka till varann nödvändigtvis, men de är med i intervjuer tillsammans och de är liksom...
Ja. Yeah.
Så det är lite weird här kan man säga. Man får då reda på att mamman har slängt grejer i en container vid sitt jobb.
Uh-huh.
Så man undersöker den. Man hittar lite blod i den här containern.
På vadå?
Man hittar bara ett sample. Det här är liksom, det här är så långt efter. Och det här är det polisen går ut med. De är fortfarande ganska tystlåtna om det, för att det är an open case. Men det här blodet ska då visa sig vara hundblod.
What?
Men det finns också rykten inom polisen som berättar historien så här. Att man hittar blod i containern, tappar bort the sample och sen plötsligt heter det att det var hundblod.
Nej men snälla någon.
Så i alla fall, tillbaka till när hon försvunnit precis. 8 dagar efter att hon har försvunnit så jobbar en man i en grannstad som heter Boonville. Han jobbar på McDonald's drive-thru. Och då ser han en man med en flicka i framsätet som han tycker ser precis ut som Lee. Så han ringer polisen.
Förlåt, har det gått ut någon så här? Amber Alert fanns väl inte, men är hon liksom...
Det har gått ut, man har satt upp tipstelefon, media är på det här som fan och det stora search parties ute, så det här är en grej. Det är verkligen en grej som många känner till. Polisen lyckas hitta den här bilen, tracka den till huset som den åkt från, knacka på, då öppnar en man och han är där med en flicka, men det är inte Lee. Men innan man gör det så... I september också så dyker ett paket upp hos Vicky. Alltså när den här mannen har sett. När man bara har tipset om att vi har sett kanske Lee i Boonville. Så dyker det upp ett paket hemma hos Vicky. Men det är adresserat till Barney. Det paketet innehåller ingenting förutom Lees glasögon.
Va?
Ja. Adressen är Honey Locust Drive. Det är felstavat. Honey är stavat fel. Det är mejlat från Boonville, då som ligger mejlat, skickat från Boonville som ligger då i närheten.
Ja.
Och har dubbla frimärken, alltså för mycket stamps.
Ja.
De visar sig inte har blivit slickade på. Man tänker först att man kan ta samples. Just det. De har inte blivit slickade på. De har blivit lagda i vatten. Det finns liksom ingen lapp eller inget brev eller något som skulle kunna visa på att hon har kidnappats eller någon som ber om lösensumma eller säger någonting. Men mamman går ut i nyheten och säger att det känns väldigt positivt att få dem. Amen. Det betyder att hon är någonstans och mår bra.
Nej, det gör det inte.
Det betyder det inte. Det kan vi väl börja med att bara konstatera. Det är inte det. Det betyder att du har fått ett paket med ett par glasögon i.
Det betyder att det var det hon ville signalera.
Den galna seriemördaren vill visa att hon är död. Alltså så tänker man ju i sådana fall.
Precis, och det enda sättet för henne att göra den tolkningen är ju att det är det hon hoppas att alla ska tänka.
Ja.
För att hon har skickat de glasögonen. Ja, det finns ett tips från Boonville. Jag skickar ett paket från Boonville och så kommer de tolka det som att ja, där finns någon där som har henne och menar att hon mår toppen. Hon lever
sen
sin dröm.
Ringer man in ett litet tips eller ber någon att ringa in ett litet tips om att den har sett en man med en flicka i en bil som ser ut som Li. Eller liksom, det är väl inga konstigheter.
Eller mer att det tipset kommer in och man tänker, aha, jag skickar det därifrån. Boonville is just a quick ride away.
Jaha, kom paketet efter, just det.
Efter tipset, ja, innan de insåg att det var ett.
Men det var då jag fick liksom också tänkte så här, hon är svartsjuk. För hon skickar de här adresserat till Barney.
Just det. Det är också så konstigt. Och typ stava fel på gatunamnet för att visa att det kan ju inte vara jag som har skrivit det, för jag vet väl hur det stavas.
Exakt.
Jag vet väl hur det stavas.
Jag är väl inte dum, eller? Jag stövar
ju. Men alltså, jag känner ändå att vi är ett bra utredningsteam som har löst det här fallet. Alltså, men jag är otroligt nyfiken på att höra hur det utvecklar sig.
Men det går jävligt mycket rykten i den här stan. Och det är därför det är så lite information ute. För polisen lägger på ett sånt jävla gag order. För det börjar gå ett rykte om att det är en läkare i trakten som har tagit Li och grävt ner henne i sin trädgård. Och den här läkaren blir ju lite ansatt.
Ja.
Man ser också någon man som går med en hoodie och inte tittar på någon och går med en liten flicka men som ser ut som Li, men man hittar aldrig honom. Alltså det finns så mycket liksom som bara florerar. Och han, som sagt, polisens enda misstänkte till en början är Vicky. Men snart dyker upp en ny misstänkt.
Okay.
Som heter Oscar McKinley Kearns, eller Mike kallas han med en anledning.
Så han heter Oscar, man kallas Mike.
Yep.
Som man brukar förkorta Oscar, så är det ju ofta. Hej Mike.
Mike känner Li genom kyrkan. Holy Trinity Church. Han var involverad i Sunday School och han hade något summer camp och sådär. Och båda var intresserade av hästar och ridning och sådär. Så de kände varandra.
Mm.
Efter att Li har försvunnit så kidnappar han en tjej som går i ninth grade, sexually assaults her och sen kör henne till skolan.
What?
Fy fan.
Fan, det får han sitta inne mindre än 4 år för.
Ja.
När han kommer ut så kidnappar han ett par och våldtar kvinnan där. Och efter det så får han ett längre straff. Han kom ut nu 2019 för övrigt.
Jesus.
Men det här hände alltså efter. Men när man liksom börjar fatta att aha, han är that guy. Liksom. För att det här är ganska likt. Att han kommer hem till den här tjejen som går i ninth grade. Jag vet inte hur gammal man är då, ninth grade. Men man måste väl vara 14 kanske, någonting.
Ja, ingen aning.
13-14. Och säger, jag skjutsar dig till skolan. Hon hoppar in i bilen. Han kör henne någon annanstans. Våldtar henne. Kör henne till skolan. Det påminner. Och det är likt också i ålder och allt sånt där.
Och det var i närheten.
Och han hade också kontakt med henne. Och hon är också ett utsatt barn som inte har stöd hemifrån och som är mobbad. Alltså det här är liksom sånt som The Predators går på. Liksom.
Gud ja.
Så man menar på att han skulle kunna då ha sett när Vicky åkte, knackat på och att hon kanske skulle öppnat då eftersom de kände varandra. Och sen har det spiralat out of control och han hade 1,5 timme på sig. Det är rimligt liksom. Det kan ha hänt.
Mm.
Eller 1,5, vad säger jag? Han hade väl typ 1,5 timme på sig. Det är liksom först året efter som han grips då för överfallet på den andra tjejen. Så det händer ett år senare. Och Vicky berättar också att när Li har försvunnit så kommer Mike med ett foto på henne på Li till Vicky, vilket hon tycker är konstigt. Men det går liksom inte att veta. Så polisen har ju inte tagit något DNA. Det fanns ju liksom inget sånt från brottsplatsen eller så. Man kan inte veta om det är han, men han är liksom, tycker man är rimligt misstänkt.
Ja. Men man utreder inte honom vidare?
Jo, alltså man ber hans advokat om att få om det tar tester på honom och så här.
Man ber.
Men hans advokat säger nej till det.
Nej, men så här kan det inte funka heller.
Nej.
Sluta.
Orimligt.
Sluta hålla på så här.
Men de har ju inte tillräckligt starka bevis, det är ju det.
Ja. Mm.
Men han personen ska ha sagt ja, men ni måste kolla med min advokat först.
Mm.
Han ska säga själv att han inte ska varit hemma när Li försvann, men så han nekar ju liksom till honom med saker.
De bara, jaha, varför sa du inte dig direkt?
14 månader efter att Li försvinner så hittar en bonde en skalle i sin åker. I skallen sitter bara 4 tänder kvar, så det är lite svårt med identifieringen, men man lägger ut det på, man hittar en specialist som säger att de kan fixa det, och till slut kan man säga att ja, det här är Li Ochis skalle.
Nej! Nej, vad sjukt.
Och Vicky bara, fast alltså har ni hennes aktuella tandregister? Och de bara, ups, nej. Och man kan se då att det inte alls var Li, utan det var en försvunnen kvinna som var 27 år gammal som heter Pollyanna Keith.
Men hallå?
Ja, men snälla människor.
Ja, nej men nu. Mm.
Så
ja,
båda
man gör så gott man kan, säger de. Man gör så gott man kan.
Nej, men nu måste ni komma ihåg att jag är bara människa. Alla. Och jag försökte gissa lite.
Alla kan ha en dålig dag. Så är det.
Ja, men ni, sluta sura på mig nu. För jag har gjort mitt allra bästa. Och ja, jag sa fel. Och gjorde inte mitt jobb.
Och kaffet var slut.
Ja. Så jag fick dricka te. Hatar te.
Och det har varit ganska struligt hemma.
Ja.
Jag hade en jobbig period där ett tag.
Ja, det var mycket.
För kan man inte få gissa lite?
Det fanns ju 4 tänder och de såg ju nästan ut som herregud, blir inte arg.
Men visst hade väl lite tänder, va?
Mm.
Hur lätt är det då? Ja,
men gör det själv då.
Om du nu kan så himla mycket hela tiden.
Ja, för fan vad hemskt.
Alla är ju på mig som. Men Lis föräldrar och morföräldrar är ju såklart väldigt upprörda. Polisen berättat att de har liksom blivit svinförbannade allihop.
Ja.
Men mamman, i alla fall Vicky, hela stan är liksom 100 på att det är morsan.
Ja.
Så hon får flytta därifrån. Men jag menar, är vi inte alla det? I alla fall, den här dokumentären då, 13 delarna, Searching for Leochi. Han träffar dem som bor i huset nu. För i en tidigt avsnitt så gör han att hej allihopa, jag bara säga, åk inte till det huset, för de som bor där har ingenting med saken att göra. Ni kan inte gå dit och knacka på och fråga grej, alltså ni måste sluta med det, tack. Och sen så typ sista så åker han dit och så typ pratar med de som bor där nu, och de köpte det av någon som köpte det av Vicky liksom, så där bottnade däremellan.
Mm.
Och de sett att hon de köpte den av huset av, hon vågade inte ens gå in, hon stod liksom på, alltså hon hade typ rivit upp hela golvet, alltså hon var helt, du vet, hade panik typ över det där huset.
Okej.
Okay. Och de visste inte om det när de flyttade in, utan de bara, hon verkar lite weird, hon vill inte ens komma över tröskeln och såhär. Men nu när de har flyttat in, så när de fick reda på det, så bara fick hon bara, min man är trött på mig, alltså, för jag vill inte vara, jag sitter ute i bilen och väntar tills han kommer hem, alltså jag vill inte vara, det är så läskigt, det spökar så jävla mycket. Jag kan sitta i soffan, inte röra tvn, inte röra kontrollen, och plötsligt sätter någon på Nickelodeon. Och han som har dokumentären, han bara, ja, ni kanske inte vet det, men Nickelodeon var hennes favoritstation. Det kan ha.
Nej. Man ser spökpodden nu.
Ja, det blev det.
Men
jag fattar att de känner så. Alltså man skulle haft panik.
Oj.
Ja. I alla fall. De är så här, nej men så, det är 100% Li är här och spökar. Min man hatar när jag säger så här.
Fy fan, vilket rys jag fick nu.
Mm-hmm.
Alltså jag tror inte ens på spöken.
Nej, inte jag heller. Men här är man. Men i alla fall. Så ingen vet vad som hände. Man har den här Mike som ju uppenbarligen är dömd för liknande saker. Som hade en connection med Li. Som också hade möjlighet att göra det. Och som... uppenbarligen var en badass, eller en badass, en video predator.
Mm.
Det finns ett annat
badass. Roligt att beskriva en gärningsman.
Cool. Like this cool guy.
He was so badass, like a honey badger. He doesn't care.
Such a girl boss.
Queen.
Verkligen. Kingen. Nej, men det finns ett annat fall som folk tror har något med det här att göra. Och det är jävligt långsökt.
Alltså, vänta, vilket folk tror det då? Jag vill bara veta.
Alltså folk i området, folk i det här samhället är ju liksom superinvesterade. Och många har egna teorier och så här. Men jag tror det han menar med att Sam kopplar ihop det här är att han har pratat väldigt mycket med journalister som har varit engagerade, också lokaljournalister. Mm. Och de tar då upp det här. Det är ett annat försvinnande. 1988 försvinner en kvinna som heter Jennifer Floyd. Då var hon 19 år gammal. Hon försvinner 18 april 1988. Då har hon lämnat sin arbetsplats. Hon hade en ettårig bebis och hon var gift. Hon såg sist på sitt jobb på Hancock Fabrics in Tupelo, Mississippi. Det är någon textilaffär.
Mm.
Hon fick något telefonsamtal på jobbet som gjorde att hon blev ledsen. Hon gråter när hon går därifrån, 9.30. Sen har hon aldrig hörts från igen. Man hittar hennes bil på någon så här bensinstation i närheten dagen efter hon försvann. Och det är det. Man har inget annat på henne.
Okay.
Och det tänker, och först när jag hörde det, jag bara, det har väl inget med det här att göra. Men det var...
Det
var ju ganska nära i tid. Det var 4 år tidigare och det var i Tupelo.
Ja.
Och hon bara försvann.
Samma lilla samhälle.
Ja.
Ja.
Men i samma affär som hon jobbade, jobbade Mike Kearns.
Åh nej.
Och då blev det plötsligt...
Oscar. Är det Oscar vi
pratar om? Oscar Mike Kearns.
Okej.
Okay. Så... This is what we're with right now. Alltså att man är så här, den här morsan är skiter i. Hon var hemsk morsa, låt henne brinna för det. Hon är död. Men, men jag bara menar, jag skiter fullständigt i om det är taskigt att säga att det var hon, om det inte var det, för earn your rights, så att säga.
Mm.
Men man kan inte heller riktigt blunda för den där Mike.
Nej, verkligen inte.
Hur var det han kände dem?
Jag tycker inte heller man kan blunda för Barney, vill jag säga.
Nej.
Jag tror att om det är mamman så är han inblandad.
Hur var det Mike kände familjen?
Han genom kyrkan.
Just det.
Han var med på kollon och han hade söndagsskolan och sånt där. Och genom ridningen.
Just det. Just
och han var, typ, han var tydligen nära vän med en kompis till Lee i kyrkan. En kompis som hon hade i kyrkan.
Men inte med, direkt med Lee?
Alltså de kände varandra genom, alltså vad ska man säga, de var inte unconnected och som jag förstod det så var det liksom hej hej läge prata ibland.
Ja, okej, de har haft kontakt, det vet vi. That information is confirmed, so to speak.
Yes, quite.
Yes,
we have sources.
Right. Men jag vill ändå lägga in, ja, han var där och han kan det ha varit och han var ju vidrig, men alltså att morsan inte ballar ur mer tycker jag ändå är the bigger quest, eller?
Ja.
Nej, men alltså, det, och det är ju ofta en sån där grej som man använder som argument för att då måste den ju vara skyldig för att den beter sig si och så. Sådär. Mm. Ja, absolut. Mm. Fine. Liksom, jag är med på det. Men så här, let's face it. Ingen av oss, vad jag vet, har varit offer till vid ett, alltså varit anhörig till ett mordoffer eller liksom så. Vi vet ju de facto ej hur man skulle reagera om man skulle bli jävligt introvert eller jävligt så här likgiltig, eller om man skulle bli helt så här avstängd känslomässigt och bara typ gå in i någon sorts jävla inre fucking, jag vet inte.
Nej, men så den är jag med på, helt med på att så här, om hon, för det fick hon ju skit för att hon var så kall och bla bla för att, ni vet, men hade hon gråtit så hade hon varit så här, that's crocodile tears, hon grät ju också hos polisen och de var så här, crocodile tears, man bara, det vet väl för fan inte du. Hon kan ju också ha varit helt uppriven om hon har råkat döda sitt eget barn, alltså det är ju inte nödvändigtvis så att man inte sörjer.
Nej.
Den man har dödat. Men jag menar mer på att hon inte var med och sökte så mycket och att hon sa att hon var, tyckte att det var positivt att hon hade fått de här glasögonen och att hon verkar ha varit en ganska taskig mamma. Alltså hon verkar ha varit ganska elak mot Li.
Mm.
Och det gör att jag tänker så här... och att nattlinnet låg i tvättkorgen och att hon går omkring, hon ser blod hemma och väntar med att ringa 911. Nu i och för sig, jag är true crime skadad, jag tänker ju direkt, hon kanske tänker, har hon fått mens? Det vet man ju inte.
Ja.
Men personligen så hade man väl kanske reagerat snabbare. Det finns massa grejer som är så här, var en för sig, let it slide, men som ihop gör att när man ser henne i intervjuer också från den tiden, så är hon alltid så här, I just want my little girl to come home. Alltså att hon är så, jag vet inte, samtidigt pappan är ju också,
ja, men alltså allt detta kan ju vara antingen tecken på att hon har gjort det, eller så kan det vara tecken på att hon är trög i huvudet eller lite konstig. Eller, alltså, det kan ju verkligen vara det, och man får vara trög i huvudet utan att dömas för mord, absolut. Och det är väl ingen som tycker att hon borde ha dömts för det på de här grunderna.
Nej, det kanske blir svårt. Man hade ju däremot önskat att det utreddes lite bättre.
Sluta.
Alltså den här, oj förlåt, den här podden är ju så jävla konstig också, för han har med många gånger ett psychic medium. Han är så fin, för hans dotter får precis i början av podden så ett långt uppehåll. När han kommer tillbaka så han bara, okej, det här har hänt. Och då har han precis pratat om att Li hade massa blåmärken och sådär. Så min dotter har massa blåmärken. Och jag tog upp det och vi var så här, vad händer med henne? Är det någon som är taskig mot dig? Hon är jävligt körig liksom. Hon minns aldrig när hon får dem. Och sen visar det sig då att hon har leukemi. Och blir inlagd på så jättetreatment. Så genom hela podden så pratar de om hur det går för henne. Och det är på det treatmentet som man träffar det här psychic mediumet. Som då har varit inblandad i Leochis utredning.
Aha.
Och har massa. Så han tar med henne skitmycket. Men de grejerna har jag inte tagit med här. Vill jag bara säga. PGA. Jag tog med spökhistorien. Just mediumet har skitit i.
Vad är mediumets? Vad är
hon har jobbat för polisen där. Liksom.
Vad var hennes eller hans take på det?
Jag vet inte att jag lyssnade så himla noga. Men hon sa liksom typ, jag får mycket ordet moon, och så var det någon byggnad med någon grej på. Alltså nu,
okay.
Som han lyckas substantiate. Och.
Så det var inte så här, jag
she
ser,
might be on the moon.
Yeah.
Could be that she's hiding up there. Okay. Min instinkt är ju ändå mammi. Definitivt.
Ja. Mm.
Det händer i hemmet. Det händer på liksom, ja, men som du säger, tvättkorg, blodigt nattlinne. Mer rimligt om det är någon som har tagit sig in i huset där, att man forslar bort alla saker i så fall. Mm. Eller liksom alltså, varför skulle du bara gå och klä på dig något annat? Ta dina nya födelsedagskläder. Alltså det känns ju också som en sån grej. Nu måste vi åka till, alltså att mamman kan då manipulera med sig ungen som kanske har överlevt en smäll. Den behöver inte dö där och då. Och att liksom få med sig ungen, typ vi ska åka till ett sjukhus, jag ska hjälpa dig liksom, ta på dig lite kläder. Alltså, jag vet inte.
Gud vad hemskt. Åh, den där bilden du målar upp nu gör mig illamående.
Men precis. Alternativt så är det ju det här liksom, råkar då utföra, alltså vara för stark i sin alltså, och råka slå ihjäl ungen och grips av panik och måste göra sig av med det. Liksom det känns som att det är ju en sån otrolig klassiker.
Mm.
Mm.
Och sen försöka hitta olika lösningar på att styra misstankar ifrån sig. Liksom. Det är också
ja, hon klassiskt. Tror ju väldigt mycket på Mike Kearns, den här mamman.
Mm.
Ja.
Ja, men det är klart att hon gör. Det är ju en jättebra person att liksom hänga upp sig på om man själv har råkat ha ihjäl sitt barn och inte kan leva med det och stå för det.
Mm.
Alltså, så. Jag tänker så himla mycket på, innan fick jag ju frågan av er om vad har du lyssnat på sistone? Alltså den som har gjort jäkligt stort avtryck på mig är ju en poddserie i jättemånga avsnitt. Som heter Cold. Har ni lyssnat på den?
Nej, och måste. Vad är det?
Jag letar. Nej, men den är så otrolig. Nu hade jag ju kunnat göra lite så här. Jag hade ju kunnat skriva ner namnen och så vidare. Men det är en man, och jag tror att ni känner igen det, för jag tror att den har förekommit. Det är en story som förekommer i, jag tror att de har pratat om den i typ Criminal, i Sword and Scale, alltså många olika poddar. Men det är ju en man, en pappa, har två barn och en fru. Han åker ut, så här, mitt i en storm åker han ut i ödemarken med sina barn och påstår att när han kommer tillbaka så är mamman borta. Liksom.
Just
och så är det.
Det
ja, känner ni igen det?
Jag gjorde inte Karin den Londré när vi gjorde crossover-avsnittet.
Kanske.
Tror det.
Gud, jag minns inte. Spännande.
Nej, men, och det är en sån otrolig historia för att det är så många bitar i den. Det är också typ så här, han, alltså kvinnan, alltså hon som har försvunnit, hennes, alltså killen då, den misstänkta, hans pappa har en så här, han är förälskad i sin sons fru. Han smygfilmar henne, han skriver, han talar in så här, liksom, ja men vad heter det, ljud, skriver dagbok om, skriver dikter om henne, liksom, är så otroligt tänd på den här tjejen. Och sen är det det, och sen är det det, och sen är det, alltså det är så himla många små bitar i den här storyn, och det känns lite så här, han, pappan där, han gör ju allt för att få det bort ifrån sig, bara. Alltså, det var den liknelsen jag gjorde. Unik liknelse. Men liksom att så här, styra det bort ifrån mig. Nej men det, och så fort det dyker upp något som verkar intressant så liksom vouchar man för det. Eller liksom lobbar man för att ja, men det är rimligt. Och så pratar man utifrån det. Mm.
Eller hur? Då är man ju så här, alltså, det är den enda rimliga förklaringen.
För ja, att
man
själv
inte vill att man ska vara en rimlig förklaring själv.
Ja.
Ja.
Nej, men lyssna på Cold, alltså bara som bisats här. Den är så otroligt stark, just för att det är en sån invecklad familjehistoria där så många har del. Och sen är det den pappans andra son, och så är det dens fru dit. Ja, men liksom alla på något sätt mörkar vem det faktiskt är som har liksom tagit livet av den här stackars kvinnan. Det är fruktansvärd historia, men också jävligt intressant.
Ja. Bra,
definitivt lyssna på.
Men thank you. Då var vi klara.
Ja. Yeah.
Vi var klara.
Ja.
Vad roligt att du kunde vara med. Ett tips där på slutet. Ja, men tack för att jag fick vara med.
Det var toppen.
Det var verkligen fantastiskt.
Ja, gud, jag blev alltså trött efter ett fall, så jag blev så här, jaha.
Ja. Ja, och jag satt och jag bara kände att så här, jag ville bara höra. Det var som att jag tänkte hela tiden, åh, nu måste jag komma och säga något kul här. Kommentera något roligt. Men jag ville bara höra. Det var otroligt bra berättat, Johanna. Tack för det.
Tack.
Intressant historia.
Ja, men visst var det.
Kommer ta reda på mer.
Ja.
Vad hette podden som handlar om det?
Searching for Lee Ochi. Och Ochi stavas alltså O-C-C-H-I.
Och hennes förnamn stavas då L-E-I-G-H.
Ja, L-E-I-G-H.
Ah, okej.
Okay. Searching for Ochi. Starkt. Yes. Bra jobbat, Johanna. Tack igen, Charlotta. Du är kingen.
Tack för det.
Följer man inte Charlotta på Instagram så går genast booms och gör det. Beyoncé Björk.
Det är ett jävla supertips.
Yes. Välkomna in i värmen. Tack att jag fick vara med, you guys.
Ja, det är så fint.
Tack.
Hej då.
Hej.
Vad blir det för mod?
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.